Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Svenska Snillen är en podd från Ny Teknik som spelas in i samarbete med Sveriges Ingenjörer. Sveriges Ingenjörer är ett fackförbund och en intresseorganisation för högskoleutbildade ingenjörer. Som medlem får du tillgång till flera förmåner, bland annat Ny Tekniks premiuminnehåll. Vill du ha tillgång till premiuminnehåll, då ska du aktivera din prenumeration på nyt.se/aktivera. nyt.se/aktivera. Och vill du ta del av fler fördelar som ett medlemskap för med sig, då ska du klicka in på sverigesingenjörer.se. Sveriges Ingenjörer hälsar också att du som ingenjör gör skillnad för världen och att de ser till att göra skillnad för dig. Vi på Ny Teknik tackar för samarbetet med Sveriges Ingenjörer.
Så är det när jag tänker tillbaka på den tiden. Då tänker jag ju tillbaka på kamratskapet. Hur fantastiskt det var när vi var så få. Och det var så enkelt att vara totalt fokuserad på det enda som spelade roll. Vilket var bygg världens bästa databas och få den i handen på användare. Som använde den för att göra grejer som de tidigare inte kunde göra. Det var det enda vi var fokuserade på. Liksom. Och det är ju väldigt liksom lätt att romantisera det. Nu idag är vi 700 personer och det är det vi fortfarande är fokuserade på. Men plötsligt så är det en bank som kollapsar där vi har liksom alla lönepengar på. Och plötsligt ska man tänka igenom vad som händer när Fed höjer styrräntan och vad innebär det för bolaget. Men det finns ju så mycket annat liksom att tänka på idag även om essensen fortfarande är densamma.
Jag heter Kalle Wiklund och är reporter på Ny Teknik. Den här gången är vi i Västra Hamnen i Malmö för att träffa Emil Eifreim, vd och medgrundare av grafdatabasbolaget Neo4j. Neo4j föddes ut behov av att bygga en helt ny typ av databaser. Databaser som på ett mer visuellt, grafiskt och mycket snabbt sätt kan visa hur data hänger upp i stora nätverk. Bolaget tog snabbt steget från Sverige ut i världen och har storkunder som Airbus, eBay, Walmart och investerare som Google. I avsnittet berättar Emil om den första svåra tiden som startupgrundare, hur det var att tacka nej när ett av världens största techbolag ville köpa Neo4j och hur Silicon Valley har förändrats under de senaste åren. Nu välkomnar vi Emil till podden.
Jag tänkte faktiskt börja med en riktig sån
softy.
Ja,
okay, en taffy.
Nej men precis, liksom man tänker så här, gå tillbaks till då när du precis var i uppstartsfasen liksom, om du ser tillbaks nu, alltså trodde du att, alltså blev ditt liv som du trodde att det skulle bli så?
Det var en stor fråga. Jag trodde att det skulle gå snabbare med företaget.
Okej.
Okay. Vi hade en känsla, en övertygelse, en kanske arrogans, jag vet inte, att det vi har byggt, det vi hade kommit på var på ren svenska så jävla bra att det skulle inte ta lång tid förrän alla utvecklare i hela världen bara kände, shit, det här är det bästa sättet att bygga moderna applikationer på. Så att det trodde vi skulle hända, inte overnight såklart, men vi trodde att det skulle gå snabbare. Sen, det som har förvånat mig är den otroliga mängden av applikationer och tillämpningar som Neo4j används för idag. Och det som... Det finns väldigt många coola grejer. NASA som liksom publikt säger att vi kommer komma till Mars 2 år tidigare. Mänskligheten kommer komma till Mars 2 år tidigare tack vare teknologi som vi uppfunnit. Ja, men det är rätt häftigt liksom. Panama-dokumenten var ju liksom väldigt stora för oss. Men det som jag tror är det mest, eller det som jag vet att för mig själv i alla fall är det mest motiverande, det är det som Neo4j gör och möjliggör i cancerforskning. Där det finns minst 20 oberoende projekt just nu som använder Neo4j för att hitta botemedel till cancer.
När du startade bolaget, vad befann du dig för med miljö i Linköping? Vad var det liksom för umgänge och för tankar och idéer och liksom drivkrafter?
Jag skulle dela på det i två tillfällen. Ett tillfälle var när vi kom på konceptet och uppfann produkten, teknologin. Det är det ena, och det andra är när vi sen startade företaget. För det är två separata tillfällen, flera års skillnad på dem. När vi uppfann teknologin, då jobbade vi alla grundare, tre grundare, Emil och Johan och Peter. Johan Svensson, Peter Neubauer och jag. Då jobbade vi alla på en liten startup som faktiskt hade huvudkontor i Oskarshamn, där jag är uppvuxen. Eller till och med utanför Oskarshamn, Påskallavik, vilket ingen känner till förutom att Håkan Juholt kom från Påskallavik. Så då plötsligt började folk prata om det på den liksom, nationella scenen under några månader där. Vi hade huvudkontor där, men utvecklingskontor nere i Lund. Och vi sitter här och spelar in det här i soliga Malmö idag. Så att det är liksom ursprungskopplingen ner till Skåne. Som du hör så pratar jag inte skånska, inte härifrån från början. Så vi jobbade på den här startupen i IT-bubblans tid. Så slutet på 90-talet, början på 2000-talet. Och jobbade på det som då kallades Media Asset Management eller Enterprise Content Management system. Som då är system som hanterar otroliga stora mängder data. Men inte bara mängden eller volymen av data. Det är också data som är sammankopplad. Därför att det är olika foldrar som ligger i andra foldrar och så har du bilder i de foldrarna. Och sen så kanske du har ett PDF-dokument. Och det PDF-dokumentet innehåller massa text och innehåller massa bilder. Och så vill du gå in och koppla ihop allt det här. Och vi hade det som vi idag skulle kalla ett multi-tenant SaaS solution. Det vill säga vi hade en enda server med ett enda system som servade många kunder samtidigt. Så vi tvungna att ha ett väldigt sofistikerat säkerhetsmodell. Allt det här var väldigt mycket kopplad data och komplex. Och vi använde de verktyg som fanns på den tiden. Det vill säga den SQL-baserade databasen, den relationella databasen. Som strukturerar data i tabeller. Och även fast jag var 22 år gammal eller 20 år gammal något sånt där, så hade jag programmerat halva mitt liv. Jag växte upp i en källare med en dator liksom, och programmerade dygnet runt.
Commodore?
Ja, precis. Commodore 64, Amiga 500 och sen PC. Liksom. Så jag tillhör den generationen, jag född 78, som växte upp på 80-talet och 90-talet. Så jag har programmerat väldigt mycket och jag så här, växte upp med internet. Jag var första Linux-installationen gjorde jag 1993, Yggdrasil, första Linux-distron. Så att, ja, men var kan det vara, inte ens ett år efter Linux släppte första Linux-kärnan. Liksom. Så att jag växte upp på internet. Liksom, när man var Linux-användare då, så var man väldigt liksom, ihopkopplad med det. Och byggde massa olika online-spel och sådär som tonåring. Och alla projekt jag hade gjort, så hade databasen varit ett hjälpmedel. Den hade hjälpt till. Den tar ett jättesvårt problem som är så här, okej, jag har data, jag vill garantera att den datan finns på disk. Den får aldrig någonsin försvinna. Jag vill kunna ställa frågor till den datan med ett kraftfullt frågespråk för att hitta liksom, mönster i datan. Och jag vill kunna göra det på ett transaktionellt sätt med många användare samtidigt. Det är jättesvårt. Alltså det är på nivån av att skriva en operativsystemskärna. Liksom, mm. I den typen av problem man måste lösa rent tekniskt. Den tar hela det problemet och ger användaren möjlighet att bygga en applikation som då kan vara ett spel, som kan vara ett enterprise-system eller vad det nog må vara. Och alla projekt hade då som sagt den accelererat min utveckling, förutom det här då, den här startupen där vi jobbade som heter Vind, slutet på 90-talet. Liksom databasen jobbade mot oss. Och idag har vi ett språk för det här som industri, liksom 20 år senare. Då vet vi att jobbet, en programmerares jobb när det kommer till att välja databas, det handlar om att titta på strukturen av datan, the shape of the data, som man ska jobba med. Och vilken typ av frågor du kommer vilja ställa i din applikation. Titta på den och matcha det med en datamodell. För att nu finns det grafdatabaser, det finns dokumentdatabaser, det finns key value stores och sådär. Alltså det finns ett utbud av olika datamodeller. Liksom. Men det fanns inte på den tiden. Då var det så här, oavsett vilken data du hade så stoppade du in det i en relationell databas. Så det gjorde liksom att vi satt där, och jag kommer ihåg, jag var CTO på det här bolaget och hade kanske en 20 utvecklare eller något sånt där i mitt team. Och hälften av dem tillbringade majoriteten av sin tid åt att slåss mot databasen. Vad är det som går fel här egentligen? Och då klurade vi otroligt mycket på det där innan vi i slutändan landade där. Vänta nu, vi har ju data som är väldigt ihopkopplad och det är ingen bra att trycka in i tabeller. Det går. Det är matematiskt bevisat att du kan uttrycka all data i den relationella datamodellen. Så det går att uttrycka det, men du måste ha en massa join-tabeller. Det är väldigt jobbigt att göra det, och det är också väldigt långsamt att ställa frågor mot det. Så då satt vi där och stångade oss mot den väggen tills vi efter ett tag insåg, vänta nu, om vi bara kunde modellera allting som noder, relationer mellan noder och sen nyckelvärdepar på dem. Så att jag är en nod som heter Emil, du är en nod som heter Kalle, och sen så har vi en nyckelvärdepar, förnamn Emil, efternamn Efrem, ålder 44. Tror jag. 44 borde det vara. Ja, men så är det liksom. Ja, då sätter man upp dem. Och sen så har man då typ på relationerna. Att vi känner varandra, vi är vänner, vi är kollegor, det spelar stor roll. Har vi den enkla datamodellen, då kan vi modellera allt. Och när vi väl insåg det, kände vi oss bara, okej, vänta här nu. Det borde finnas någon, vi kan inte vara de första som liksom insett det här. Det måste vara någon annan som har uppfunnit det här. Så då började vi Altavista runt och Yahoo runt och sådär, och jag googlade efter ett tag liksom, när Google kom, och hittade ingenting. Och då till slut så blev vi så frustrerade att vi sa, amen herregud, vi får bygga det här själva. Så här. Hur svårt kan det vara? Famous last words, hur svårt kan det vara? Så det var det, för att då besvara din fråga, liksom, vad var miljön? Mm. Det var liksom så det såg ut när vi uppfann databasen, vilket då inte samma som när vi några år senare bestämde oss för att bygga ett företag kring det.
Men vad fanns i den gruppen då? För jag tänkte, det måste ju vara en speciell atmosfär, en speciell stämning, man tar sig an det problemet liksom, så ett 20-tal utvecklare i Oskarshamn, vad man jämför liksom.
Ja, i Lund var vi då.
I Lund,
men det fanns nog ett antal olika grejer. Dels så fanns det rätt mycket talang. Det var väldigt duktiga utvecklare. Liksom, man tänker rent, hade programmerat väldigt länge, liksom, rent så här, hög IQ. Rent talangmässigt. Så det var ju en viktig del, men jag tror inte den viktigaste delen. Viktigare, eller i alla fall minst lika viktigt, kanske viktigare, var passion. Det här var människor som verkligen brydde sig. Och som tog sitt jobb på allvar och verkligen kände att fan, det måste finnas ett bättre sätt att göra det här. Och när vi kom till den insikten, då jobbade vi inte 7 timmar på det. Då jobbade vi inte 11 timmar på det. Då jobbade vi 19 timmar på det per dygn. Mm. Liksom under månader, för att inte säga års tid. Liksom. Och den biten var nog minst lika viktig. Och sen ska jag säga att den tredje biten var att det fanns en stor frihet. Vår vd på den tiden, jag var då CTO, så ansvarig för teknikdelen. Men vår vd gav oss ett så här väldigt långt rep, heter det så på svenska? Det heter
det.
Väldigt flexibilitet. Och han sa, okej, det här är det vi måste göra rent affärsmässigt. Hur ni gör det, jag litar på er. Och det gjorde ju att vi fick möjligheten att tänka så här out of the box. Och, och, Och det ledde till en väldigt kreativ miljö. Mm. Och sen ska jag säga att den fjärde biten var väldigt bra, genuina relationer oss emellan. Det var liksom, man, så här, modernt managementspråk pratar man om psychological safety. Det vill säga att man vågar ha fel, man vågar säga vad man tycker, man vågar ifrågasätta. Och tack vare att vi hade väldigt genuina, ärliga relationer i det där ursprungsteamet så vågade vi alla göra det.
Och liksom då, när ni kom igång och när ni började ta er an det här problemet, vad var svårast? Och liksom, var ni så här, stötte ni på så mycket patrull någon gång så att det var liksom, ni var på väg att ge upp? Eller liksom, fanns det hela tiden en övertygelse där tidigt att ni kommer kunna lösa det här problemet i...
Det fanns en övertygelse att om vi kunde lösa problemet var det väldigt värdefullt.
Mm.
Det fanns ett hopp om att vi skulle kunna lösa det.
Mm.
Men absolut inte att vi visste att det gick.
Mm.
Och det var massor med så här tekniska hurdles som vi var tvungna att överkomma.
Mm.
Som vi inte visste om det gick. Och hade man försökt det här 10 år tidigare hade det inte gått.
Varför då?
Två anledningar.
Mm.
Alla datorsystem på den tiden backades av hårddiskar som använde spinnande diskar, roterande diskar. Det vill säga, det är en fysisk, mekanisk arm som flyttar sig mot... Jag kan inte säga sånt här på svenska, men på spinnande media. Det enda sättet du kan få data från en sån hårddisk väldigt snabbt är att lägga ut det sekventiellt.
Mm.
När du har en grafmodell där varje nod kan bli ihopkopplad till varje annan nod är det matematiskt omöjligt att lägga ut den så att alla operationer blir sekventiella. Det vill säga, om du måste gå ner till disk för att kunna leverera svar på dina frågor, på användarens frågor, då kommer det finnas frågor som tar otroligt lång tid. Så det kommer inte funka. Så hur gör man det då? Jo, då finns det två lösningar. Antingen så måste du ha något annat än spinning media. Och det är det som kom där i början på, mitten på 2000-talet. Liksom, vilket är då SSD eller solid state disks. Som funkar på ett helt annat sätt som vi kan prata om du är intresserad. Men det gör i alla fall att du har random access till information på ett sätt som du inte har på en spinning disk. Det andra sättet är att du cachar valda delar av datarymden. Mm. Vilket då kräver en högre proportion av RAM till solid storage. Och det var båda de grejerna som hände liksom då under 2000-talet som gjorde det möjligt att överhuvudtaget bygga det här.
Det är skitintressant tycker jag. Mm. Alltså för du säger att de tekniska förutsättningarna var tvungna att vara på plats. Liksom, så.
Men mycket av innovation handlar ju inte så mycket om att identifiera ett nytt behov, utan ofta finns ju någon sorts förståelse för att det behovet har funnits där. Men folk som har försökt lösa det med den gamla fysiken, med de fundament som fanns i, om vi tar inom computer science då, i datorer på 70-talet eller 80-talet eller 90-talet eller 2000-talet. De försökte lösa det då. Det gick inte av fundamentala anledningar. Då övertygar sig vår industri om att det var olösbart. Och sen inser man inte, vänta, man går aldrig tillbaka till first principles. Varför kunde vi inte lösa det? Jo, men det är för att de här diskarna, de spann fysiskt liksom, vilket gjorde att vi inte har random access till hela, utan vi måste ha sekventiell access. Eller vad det nu må vara, då som exempel. Och när det sen ändrar sig, 7 lager ner, liksom, att då kunna gå tillbaka till first principles och säga, men vänta här nu. Det var ju alltid värdefullt att veta hur saker och ting hängde ihop. Det är ju det som är kunskap. Hur sätter man information i samband, i sitt sammanhang?
Mm.
Det är det som är kunskap.
Mm.
Det är klart att det är värdefullt för våra datasystem att kunna jobba på det sättet. Anledningen att vi inte byggde den typen av databaser på 70-talet, det var ju av förutsättningar som nu har förändrats.
Mm.
Och det är väldigt få som har den tekniska verkshöjden och den mentaliteten att gå tillbaka till first principles vad gäller den här typen av fundamentala frågeställningar. Men jag tror att mycket av det är det innovation handlar om.
Mm.
När bestämde ni er för att starta ett eget bolag och ta det här?
Det var några år senare. Så vi hade uppfunnit teknologin. Vi hade i flera år av att testa olika sätt att bygga den här typen av databas. Och de flesta failade liksom, fram tills vi började känna att okay, det är så här man ska bygga en grafdatabas. Vi satte den sen i produktion på den här förra startupen som byggde Media Asset Management och Enterprise Content Management System. Så vi fick liksom en första produktionsdeployment som vi lärde oss mycket av. Men jag under hela den här tiden, jag började på den här första startupen istället för att börja plugga på universitetet. Så att jag gjorde lumpen och kom ut och sen behövde jag liksom, 9 månader innan universitetet skulle börja, bli fast i IT-bubblan och började göra det här. Men någon gång där kände jag att jag vill ju plugga. Liksom. Så att jag körde det här på liksom deltid och pluggade på mer än heltid. Någon gång där så började det bubbla. För att när vi hade byggt den här nya typen av databas, då var det ingen som var intresserad av databaser. Därför att Oracle fanns och var det största enterprise softwarebolaget i världen. Och Microsoft var på väg in och det fanns bara en typ av databas och det var den relationella databasen. Det hade varit lite försök på mitten av 90-talet med objektdatabaser som dog ut. Lite försök var det på 2000-talet med XML-databaser som dog ut. Så att diskursen i industrin var snarare så här att relationella databasen är som ett matematiskt axiom. Mm. Det ligger liksom, det kommer vi ha innovation i data, men allt det kommer ske ovanpå den relationella databasen. Vi höll inte med om det. Vi kände att det kommer finnas fundamental disruptive innovation i det lagret också. Men det var ingen annan som tänkte på det sättet. Så kände vi, okej, vi har byggt det här, men det verkar inte finnas någon acceptans till att ta ut det här på marknaden idag. Så vi behåller det som ett internt, bara som en intern konkurrensfördel. Liksom vårt hemliga vapen liksom internt. Vi kommer bygga system snabbare och våra system kommer att vara snabbare tack vare den här nya databasen. Och så är det med det. Liksom. Det som hände på mitten av 2000-talet, 2006 och 2007, var att ett litet företag som var döpt efter en flod i Sydamerika i USA publicerade en akademisk artikel där de sa att vi säljer böcker på internet, vi heter Amazon, och vi ville använda Oracle, vi ville använda DB2 som är IBMs databas. Vi ville använda SQL Server från Microsoft. Men vi kunde inte. Det funkar inte. Vi jobbar på en helt annan skala. En helt annan storlek. Så att vi var tvungna att bygga vår egen databas. Vi kallar den DynamoDB. Och här är den akademiska artikeln som pratar om hur vi har byggt den. Den slog ner som ett blixtnedslag i communityn. Alla bara, wow, vänta, vad hände där? Och bara några månader senare, 2007... Då kom ett annat litet företag. Hej, vi jobbar med sökning på internet, vi heter Google. Vi ville också använda Oracle. Vi ville också använda det som finns, kommersiella databaser. Men det kunde vi inte. Så vi var tvungna att bygga vår egen. Vi kallade den Big Table. Och så här har vi byggt den. Så det här startade en konversation i Alpha Geek-communityn. Liksom i innovativa kretsar bland utvecklare. Där de säger, vänta här nu, det är något som håller på att förändras här. De som lever i framtiden, Google, Amazon, eBay, Yahoo på den tiden, de bygger inte det här på Oracle eller på DB2. Utan de är tvungna att uppfinna sina egna. Det vill de inte. De vill söka internet eller de vill sälja böcker eller vad det nu må vara. Liksom auktioner. Men de tvingas bygga sin egen typ av databas. Det här ledde till en konversation som vi var väldigt inpluggade i. Trots att vi inte var så mycket i Silicon Valley då, utan jag var i Linköping och mina medgrundare var här nere i Skåne. Men vi såg det här och kände, vänta här nu, det börjar bubbla. Och då sa vi, vänta, vi har ju byggt flera år på vår databas. Men ska vi inte göra något med det här? Och då funderade vi rätt länge på vad skulle vi kunna göra. Och det var inte självklart för oss att vi skulle bilda ett företag. Utan vi var väldigt så här idealistiska där. Jag kände så här, det viktiga är att folk använder grafdatabaser för att liksom förstå information bättre och för att bygga bättre applikationer. Det var det viktigaste för oss. Så vi var väldigt så här, Vi utforskade väldigt seriöst möjligheten att bara open sourca det här. Mm. Donera det till Apache Software Foundation till exempel. Bygga en community. Och sen så kunde vi livnära oss på att liksom, ja, men konsulta, bygga system på det här. Men efter ett tag så började vi inse, vänta, det här är en databas. Så här, vi kan inte bygga det själva liksom på 2, 3, 4, 5 personer. Det behövs ju 10-tals utvecklare, det behövs ju 100-tals utvecklare. Mm, det kanske till och med behövs 1000-tals utvecklare. Så här. Och vi hade aldrig någon sorts fantasi att bara vi open sourcade så kommer det en massa utvecklare från hela världen och börja bygga en produkt åt oss. Det trodde vi aldrig på. Även fast vi växte upp i open source communityn så trodde vi inte att det var så det funkade. Och efter ett tag kände vi att, men vänta här nu. Det finns ju faktiskt ett sätt att strukturera liksom, organisationer där om man bygger någonting som är värdefullt så får man pengar för det och kan anställa utvecklare. Så här, ja, just det. Kapitalism har faktiskt löst det här. Så att då kände vi att, men okej, vi kanske kan försöka få både äta kakan och ha den också. Så att vi open sourcar en del av vår produkt, en edition av vår produkt, Neo4j Community. Och sen håller vi en annan en edition av produkt kommersiell. Neo4j Enterprise Edition heter den. Och så säljer vi den till företag, liksom Enterprise Edition. Och sen så ger vi Neo4j Community Edition, ger vi bort den gratis till utvecklare över hela världen. Och då kände vi att okej, där har vi möjlighet att faktiskt bygga ett företag. Och det var då 2007 när vi kom fram till det här och startade företaget. Och då hade vår tredje, då var det jag och Johan och vår tredje medgrundare, han hade då gått vidare och jobbat på lite andra grejer. Vi var fortfarande inkopplad men jobbade heltid på lite andra grejer. Så då grundade jag och Johan företaget. Och sen så fort vi hade tagit in vår första investeringsrunda så kom Peter tillbaka och fortsatte jobba med oss i flera år.
Hur mycket pengar tog ni in då?
Vi tog in en liten runda på typ 1,5-2 miljoner kronor.
Vad använde ni de pengarna till?
I slutet på 2007. Mm. De använde vi ironiskt nog till, inte till löner, inte till något sånt, utan bara till att få våra första kunder och till att raisa mer pengar. Mm. Och sen så raisade vi då vår SOD-runda som då var 2,5 miljoner dollar. Och då kunde vi plötsligt liksom, ta ut en lön som grundare, vi kunde anställa folk och verkligen börja fokusera på att ha folk på heltid som byggde databasen. Innan dess så var det väldigt mycket så här kundprojekt där folk var ute på och konsultade och sen på nätterna så byggde vi vidare på produkten och sådär. Men från 2009 och framåt så kunde vi liksom då ha utvecklare som jobbade på heltid med att bygga produkten.
Hur kändes det, den här första investeringen, att det var några som trodde på er affärsidé eller på produkten?
Ja, men det var ju en väldig validering, men det var en lång resa dit som vi skulle kunna ett helt poddavsnitt bara om det. För att det här, vi gick ut och raisade pengar hösten 2008, vilket då var liksom den förra finansiella krisen får man då säga. När vi precis spelar in det här är det några dagar efter bankkollapsen av Silicon Valley Bank i Kalifornien. Och som ger väldigt mycket minnen av 2008. Så att vi var ute och försökte ta in investeringar då och hade så här term sheets från investerare som sen föll samman. Så det är massa war stories om detta. Bolaget borde ha dött 2-3 gånger där, gjorde det verkligen nästan. Någon gång hade vi 18 000 kronor på liksom, när en investering föll samman hade vi 18 000 kronor på bankkontot och det var 7 dagar till att betala lön till 6 personer. Men vi överlevde där och klarade allt det här. Mm. Så att när vi väl tog in den här rundan hösten 2009, det är klart att det var ju intellektuellt en otrolig validering och en seger. Men det var mer som en utmattad så här lättnadens suck när vi tog in det istället för liksom den här bara woohoo, nu sprayar vi champagne över hela rummet och festar liksom. Och en möjlighet att vara fokuserade på att verkligen bygga produkt och ge den produkter till kunder.
Vilka är dina starkaste minnen från den här perioden?
Ja, men det är väl som, vi pratade barn som hastigast lite i början. Det är väl som när man tänker tillbaka på småbarnsåren. så kom jag ju, jag har barn som är 10 och 7 och 5. Och när jag tänker tillbaka på när de alla var liksom under 5 och det var bebisar, då kommer jag bara ihåg hur fantastiskt liksom en nykläckt bebis luktar och att ligga hud mot hud och hur jäkla mysigt det är. Men det är klart, när jag var inne i det och liksom sov 4 minuter i veckan och liksom, och då fantastiskt som luktar, de kräks ju på dig en minut och bajsar på dig den andra minuten och liksom, så när man är i det är det liksom rätt annorlunda, man romantiserar det gärna efterhand liksom. Och lite så är det när jag tänker tillbaka på den tiden, då tänker jag ju tillbaka på kamratskapet liksom, och hur fantastiskt det var när vi var så få och det var så enkelt att vara totalt fokuserad på det enda som spelade roll, vilket var bygg världens bästa databas och få den i handen på användare som använde den för att göra grejer som tidigare inte kunde göra. Det var det enda vi var fokuserade på. Liksom. Och det är ju väldigt liksom lätt att romantisera det. Nu idag är vi 700 personer och det är det vi fortfarande är fokuserade på. Men plötsligt så är det en bank som kollapsar där vi har liksom alla lönepengar på. Och plötsligt ska man tänka igenom vad som händer när Fed så här, höjer styrräntan och vad innebär det för bolaget. Men det finns ju så mycket annat liksom att tänka på idag, även om essensen fortfarande är densamma. Så när jag tänker tillbaka så är det ju mycket det som liksom det här kamratskapet och fokuset på det som spelar roll som framträder.
Men vad måste man vara för person för att orka det? Alltså så man inte bara blir en geléklump av all press och förväntningar? Och...
Jag vet inte. Det är svårt. Jag har alltid varit väldigt nyfiken. Och vi hade ju en närmast religiös övertygelse om att, som sagt, om vi kunde lösa problemet, om vi kunde bygga en databas som levererade det här, så skulle det vara fantastiskt. Sen kunde vi inte förstå precis hur fantastiskt och liksom att det skulle användas till att hitta cancerbotemedel och sådana där grejer. Liksom. Men vi kände att det skulle vara otroligt kraftfullt. Liksom. Och då som någon av de tidiga anställda sa, som faktiskt några år efter det väldigt, väldigt tragiskt avled av just cancer. Men han sa det när en av våra finansieringsrunder liksom föll samman där 2008 eller något sånt där. Så här, det här är för bra för att inte få finansiering i slutändan. Liksom, det är klart jag kan ta några månader utan lön. Det är lugnt. Jag vet att det här kommer hända. Så jag tror att ha den på ett genuint sätt, och den tror jag, den måste man ha kring en idé. Jag tror inte det är något man kan fejka, för att det pallar man inte. Så att jag tror att det, sen jag har aldrig varit rädd för att liksom arbeta hårt. Jag är uppvuxen i Sverige, men har alltid varit mycket i USA. Jag bodde ett år i USA som tonåring, som utbytesstudent. Och ja, bott där i 10 år. Som stora delar av Neo4j's resa har jag ju varit baserad i Silicon Valley. Där pratas det väldigt mycket om värdet av att arbeta hårt. Och det är på ett sätt sitter ju lutheranskt i liksom så här Sveriges DNA. Men det pratas inte speciellt mycket om det i Sverige. Liksom värdet av hårt arbete. Jag har aldrig varit rädd för hårt arbete. Så här, jag är väldigt, det är väldigt viktigt för mig att vara en närvarande familjefar. Och liksom pappa till mina barn, make till min fru. Men jag har inga som helst utöver det. Så att jobba 18-20 timmar per dygn när det behövs. Och framförallt liksom innan jag hade fru och barn eller flickvän eller jag var liksom singel. Då var det liksom 20 timmar om dygnet, 6 dagar i veckan. Och sen så en dag i veckan sov jag lite längre. Liksom. Och det finns en sorts diskussion om att man ska inte jobba mer än 40 timmar. Och sådär, liksom. Och
jag tror inte på det.
Så, nej, absolut inte. Och det finns ingen som helst vetenskapligt belägg för det. Även om vissa i Scrum-community brukar peka på pseudovetenskapliga artiklar om sånt där. Och ett tag så gick, så här, blandade jag mig i så här, internetdiskussioner om sånt där, och det var så tydligt att jag kommer ihåg, det var en av mina nära vänner, heter David Helgason, som är grundare av ett bolag som heter Unity, som har byggt ett litet bolag som ett toolkit för gaming i grund och botten. Och han skrev något om det här när han flyttade. Vi bodde i Silicon Valley samtidigt. Han är islänning men uppvuxen i Danmark och flyttade tillbaka till Skandinavien ungefär samtidigt, har barn i samma ålder. Så här. Och någon gång när han liksom tittade sig omkring i Danmark och såg liksom hur folk tänkte, så skrev han något om det där på Facebook. Och det blev en otrolig debatt om att nej, det är helt fel. Och han observerade lite lakoniskt efter ett tag. Alla de som sitter och säger att det är väldigt värdefullt att jobba mer timmar vid många tillfällen, de är grundare av startups. Alla som sitter och argumenterar för att nej, det här är fel, man ska jobba 34,5 timmar, det är folk som inte är grundare av startups. Liksom. Och de som inte är, de argumenterar för att nej, det behövs inte. Och alla som verkligen har byggt en startup, de bara, det är klart det behövs. Sen är det så att här, om man då liksom tar min personliga övertygelse och vad jag började med att säga, att jag är inte rädd för att liksom, jobba många timmar. Om jag då liksom överför det till där jag är idag som chef på ett större bolag än vad vi var på den tiden. Så det är otroligt viktigt för mig att två komponenter i detta. Ett är att vi har en sustainable pace, det vill säga Neo4j är en maraton, inte en sprint. Så här, vi har möjlighet att bygga något som är otroligt fantastiskt och väldigt, väldigt impactful. Men det kommer hända över loppet av 3 år, 5 år, 10 år. Så att om vi liksom jobbar så jäkla mycket att vi bränner ut oss här och nu, då är det inte värt det. Liksom. Det är inte rätt grej att göra. Så det är den ena. Och sen är det också väldigt viktigt för mig personligen att folk har möjlighet att vara med sin familj och vara med sina barn om de väljer att skaffa barn och sådär. Så att här har vi en kultur av att det är viktigt att jobba hårt när det behövs. Men vi kan inte jobba så hårt att det inte funkar på 5 års sikt eller 10 års sikt. Det får inte vara så många timmar att vi försakar liksom helheten i livet. Och då handlar det om att liksom balansera de grejerna. Men för att återgå till ursprungsfrågan, liksom, vad krävs för de här tidiga åren och hela den liksom berg- och dalbanan av liksom de tidiga åren, då tror jag att det är en väldigt viktig komponent, att man måste kunna jobba jävligt hårt.
Så Google har ju investerat ett gäng gånger i bolaget. Hur approcherar de er? Så här, hur skedde det? Så...
Ja, men det har lite att göra med det här. Vi pratade förut om att en del av mitt jobb är strategibiten och det här liksom schackbrädet, liksom multidimensionella schackbrädet. Det är väldigt tydligt att vi är på väg in i en värld som är dominerad av public cloud. Att folk konsumerar det mesta av sin mjukvara liksom via någon form av molnlösning. Och det tog lite längre än vad jag trodde i datalagret av stacken. Därför att det hölls tillbaka av det som kallas data gravity. När du väl har en stort dataset någonstans är det rätt jobbigt och kostsamt att flytta det till ett annat ställe. Det hölls tillbaka av också så här regulatory compliance. Liksom så här, vänta nu, om du har data i Tyskland, så om du har PII, personal identifiable information, om slutkonsumenter får du inte flytta det på olika sätt och vis. Så att det tog lite längre, men det är helt klart att det är den värld vi antingen lever i idag eller väldigt snart kommer alla leva i den världen. Då kommer att när man sitter som utvecklare och man väljer sin teknologistack för ett nytt projekt, då kommer det väldigt självklart att gå till sin molnleverantör. Och den heter AWS eller GCP eller Microsoft Azure eller något sånt. Och de verktyg man väljer då, det behöver inte bara vara från din molnleverantör, men de kommer väldigt högt upp på listan, såklart. När vi såg att den här världen var på väg att hända, så dels så byggde ju vi vår egen molnlösning, så att du kan idag få Neo4j i en hel cloud-tjänst som heter Neo4j Aura, som du inte behöver installera någonstans. Du behöver bara signa upp, det finns till och med ett free tier. Du bara skriver liksom din e-mailadress och sen bam, får du en instans av Neo4j i molnet. Du kan bara använda helt gratis. Sen kan du swipa ditt kreditkort och börja betala liksom $5 i om månaden, liksom ingenting, liksom så här, väldigt lite, hela vägen upp till liksom gigantiska installationer och på liksom mission critical enterprise scale. Så det var en del av det. Men en annan del var ju så här, okej, ju närmare vi kommer de här liksom konkurrenterna, vilket alla stora cloud-plattformar är potentiellt en konkurrent till oss. Desto större är chansen att en utvecklare som sitter där och ska sätta ihop sin välja databas, att den använder oss. Så att AWS, de kom faktiskt till oss 2015 och ville ha någon form av samarbete med oss, till och med var snack om att köpa oss 2015 och visa nej till det. Vi var jätteintresserade av att göra någon form av deal med dem, men vi hittade ingen bra affärsöverenskommelse eftersom Amazon hatar marginaler. Liksom. Så när vi sa nej till det, då gick de och köpte en 12-rankad eller något sånt där grafdatabaskonkurrent. Det var ett litet team, 5-6 personer, en acquihire, och byggde det in till en konkurrerande produkt. Så att Amazon, och den heter då Neptune, och idag skulle jag säga att det är vår största konkurrent. Det är i alla fall den som jag funderar mest på.
Jag måste bara fråga, hur kändes det i magen att tacka nej till AWS? Var det liksom självklart då?
Det var självklart.
Det
var
varför då?
Därför att vi kände att vi har möjlighet att bygga ett stort oberoende bolag som har gigantisk impact. Och var en avdelning på Amazon var inte alls tilltalande. Däremot ville vi gärna samarbeta med dem. Men så att det kändes inte, det var inte ett speciellt svårt val faktiskt. Det har varit många svåra val genom åren, men det där var inte ett av dem. Så då plötsligt så den ledande cloud-plattformen, Amazon, hade en grafdatabas. Och som den som är ledande i en kategori, den definierar egentligen feature-matrisen. Mm. Det vill säga, om du är CIO på ett stort bolag och du ska köpa en cloud-plattform, liksom, du ska upphandla det. Så här, vad är det du ska utvärdera? Ja, men det är liksom, om du tänker liksom någon sorts tabell där, som raderna i den tabellen, de sätts av Amazon då. Liksom. Ja, men det är de här funktionaliteterna man ska ha. Och sen Microsoft och Google, då, som är nummer två och nummer tre, försöker ju då catcha upp till den raden. Så då visste vi att de andra skulle lägga till det här. Så då började vi jobba väldigt nära med både Microsoft och Google. Men av rent tekniska skäl så valde vi att bygga först på Google. Det var helt oavsett så här samarbete. De hade, vi bygger på en teknologi som heter Kubernetes. Och de hade vid den tiden, och fortfarande idag faktiskt, den bästa motorn för att köra Kubernetes. Så då, vi byggde först på GCP, på Google Cloud Platform. Samtidigt så tog Thomas Kurian över som ny vd på Google Cloud efter Diane Greene som grundade VMware. Och han var väldigt tydligt för honom att han skulle positionera Google Cloud som en enterprise-orienterad cloud som är det mest partnervänliga och det mest open source-vänliga. Vilket är väldigt smart, därför att Amazon på den tiden hade en rätt antagonistisk relation till framförallt open source-communityn. Hade tagit väldigt mycket open source-projekt, byggt tjänster på det utan att ge någonting tillbaka till grundarna eller företagen kring de open source-projekten. Så det var rätt mycket diskussion kring det och antagonism däremellan. Så det var smart att för Thomas Kurian och Google att positionera Google på det sättet. Och då kom de till oss och sa så här, men vi har identifierat 5 open source-projekt i hela världen. De är ledande i sin kategori. Och det heter Elastic, det heter MongoDB. MongoDB är en annan databas, men inte en grafdatabas, en dokumentdatabas, men ledande i sin kategori. Och Neo4j då, inom grafdatabasvärlden. Så då kom de till oss och sa att vi vill göra en jättedjup integration med er. Där ni finns i det som heter konsolen. Så det är, man kan tänka att det är startskärmen på iOS eller Android liksom, när man startar upp det. Så att där, även idag, om du loggar in på Google Cloud, så har du Neo4j Aura sida vid Google-produkter, liksom interna Google-byggda produkter, som du kan köpa på samma sätt. Säljarna, när de är ute och säljer det här, tjänar lika mycket på att sälja Neo4j som att sälja en Google-produkt. Så att det är ett otroligt nära och tätt samarbete med oss. Så att det var så det kommersiella samarbetet liksom började. Sen när vi raisade vår investeringsrunda sommaren 2021, vår förra runda, då helt oberoende, två helt olika team. Men då gick Google Ventures in och investerade i oss. Och det var ju liksom, såklart hjälptes det av att vi hade ett tätt kommersiellt samarbete. För att de kunde prata med folk internt på Google som säger, ja, grafdatabas är i framtiden. Och vi tror så mycket på Neo4j att vi har valt att inte bygga vår egen, utan vårt Googles svar på grafdatabaser är Neo4j. Det är klart att det stärkte ju vårt case otroligt mycket att höra den typen av kommentarer internt på Google. Men det var ett helt separat team som tog investeringsbeslut i Neo4j av rent finansiella anledningar.
Måste fråga, hur ser relationen med AWS ut idag?
Den är bra. Mm. Det är vår näst viktigaste partner. Mm. Google är vår viktigaste partner. Sen är väldigt bra. Och jag sa förut att Thomas Curry ändå på Google ville enterprise-fokuserad, partnervänlig och open source-vänlig. Och Amazon är fortfarande idag inte speciellt bra på att managera open source, tycker jag. Mm. Men de har alltid varit väldigt bra på att vara partnervänliga. Och Amazon-säljarna, de är så kundfokuserade att om de känner att det finns en bättre grafdatabas som löser kundens problem, då har de inga problem att pitcha Neo4j. Så att vi samarbetar väldigt, väldigt bra med Amazon säljavdelningen, med Amazon marknadsföringsavdelning. Såklart Neptune-teamet, Neptune heter deras grafdatabas, ser jag som konkurrent och vi ser dem som konkurrent. Så, men det är ett sånt stort bolag och i slutändan vinner alltid Jeff Bezos, för att även om kunden väljer Neo4j, så om det är en Amazon-säljare, då kör det ovanpå AWS, så att det använder ju ändå liksom EC2, alltså hela underliggande infrastrukturen hos AWS liksom. Så att de tjänar ju pengar ändå, även fast det är Neo4j liksom. Så att det funkar väldigt bra med Amazon.
Du har ju varit i Silicon Valley sedan länge. Och man tänker liksom så här, det var som en annan anda liksom för 10 år sedan. Hur har liksom klimatet kring stora teknikbolag, startups förändrats i hjärtat av techindustrin?
Ja, men det är en väldigt intressant fråga. Och det är rätt mycket som har hänt på sistone. Och det var ju liksom framtidsoptimismen och teknooptimismen var ju pikade ju där under 2010-talet liksom. Och vi hade the great financial crisis, GFC 2008 liksom. Sen dess så en 14-årig, bara alla kurvor bara pekade uppåt. Och sen så kom det en pandemi så alla blev livrädda i ungefär 2,5 minuter innan de såg att vänta nu, alla våra business accelereras av detta, vilket ledde till ännu mer så optimism och man skulle kunna säga så här exuberance liksom. Nu har det ju varit några tuffa år, så är det ju liksom, att tech-aktier har kraschat enormt. Pandemin gjorde att folk inte behövde bo på den dyraste platsen i världen att liksom äga bostäder. När vi bodde där, jag flyttade tillbaka till Sverige nu, men vi betalade på den tiden, vi flyttade tillbaka 2017. Mm. Och så 2017 betalade vi, apropå vi har nämnt barn ett par gånger i konversationen, vi betalade $3,000 för förskola per månad. Liksom. Om man då jämför med liksom svenska, det är liksom, och det var bara en del av liksom levnadskostnaderna av att bo där. Så att liksom pandemin kom och plötsligt kunde vi alla jobba från någon annanstans. Och det som har gjort Silicon Valley så otroligt kraftfullt har ju varit grafen. Det har ju varit liksom kopplingarna mellan en kärnkompetens för att bygga den här typen av bolag som inte funnits någon annanstans. Den liksom täta sammankopplingen kombinerat med en pay it forward-kultur. Att det var så många som hjälpte mig så att jag kommer hjälpa alla jag kan liksom, så mycket som möjligt. Liksom, unga entreprenörer som bygger sitt bolag. Det var det som var liksom grundingredienser i Silicon Valleys framgångssaga. Och kompetensen finns ju fortfarande där. Men det är klart att det finns ju lika många som bor i Austin, lika många vet inte, men väldigt många har ju flyttat till Austin, Texas, eller Portland, Oregon, eller rural Maine, eller vad det nu må vara. Så på det sättet har det blivit dilutat, det har blivit utspätt liksom, på många sätt och vis. Jag är fortfarande väldigt positiv kring Silicon Valley som plats och som anda. Mm. Och genom årtionden har ju Silicon Valley genomgått väldigt många liksom, upp och ner. Och det är en liksom, teknikbolag, den här typen av startups och teknikbolag är en boom and bust cycle. Det går jättebra och sen så går bubblan ur och sen så går det liksom, och det finns creative destruction, då kan man prata om liksom, vad det nu kan heta, kreativ ödeläggelse eller något sånt här på svenska, är en stor del av vad som skapar en grund för innovation. Man tittar på många av de bolag som värderades väldigt högt och som har byggt jättefantastiska bolag som levererar otroligt mycket värde till mänskligheten under 2010-talet. De byggdes just kring 2006, 2007, 2008, när det var liksom som tuffast. Och så jag tror att det här, den här tidseran just nu kommer vi titta tillbaka på om 5-10 år som en otrolig grogrund för jättemycket innovation. Det finns väldigt mycket superduktiga tekniker som har lämnat Google och Meta och så vidare. Jag kommer ihåg när jag började plugga i Linköping 2002 eller 2003. 2003 tror jag det var. Då vet jag att när jag slutade gymnasiet 98 eller 99. Och då vet jag att då var det så hypat med IT liksom, att alla, det var liksom väldigt mycket, jag brukar prata om så här, rosa skjortorna gick och pluggade så här, datanördutbildningar liksom. Och jag tyckte det var väldigt negativt liksom. Sen kom jag dit 2003. De enda som var där då, det var folk som genuint var intresserade av hantverket. Så här, hur bygger man kick-ass mjukvara liksom? Inte för att bli rik snabbt, utan för att de var genuint intresserade på det. Det var de enda som var där 2003 liksom. Jag tror att vi kommer ha samma grej nu. Att liksom, ja visst, nu kanske vi kommer ha att de som vill tjäna pengar snabbt, de kommer dra till finansvärlden. Liksom. Och där passar de säkert väldigt, väldigt bra. Liksom. Men folk som är genuint intresserade av innovation, ingenjörskonst, de kommer fortfarande bygga startups. Och många av dem kommer vara i Silicon Valley, men även på andra ställen, platsen i.
Vad var det som gjorde att Neo4j och andra svenska bolag som Spotify, Klarna och Truecaller faktiskt lyckades internationellt? För att svara på det ringde vi upp investerande av Isonic med lång erfarenhet av att investera i tekniktunga bolag.
Jag heter David Sonic och jag är vd för Navigare Ventures. Och min bakgrund, jag är gammal atomfysiker och forskare, men var länge först inom R&D-industrin, framförallt Ericsson. Och sen de senaste 20 åren har jag arbetat med investeringar i högteknologi.
Går det att sätta fingret på vad Neo4j hade som gjorde att man lyckades bli så framgångsrika internationellt?
Jag tror ju att man dels kom ut med en bra produkt i rätt tid, för att den sorts tillämpningar som började byggas då, alltså som hade mycket av byggde kring sociala nätverk eller kring komplexa transaktioner i e-handel, de var lättare att modellera med en grafdatabas. Så att de fick ut en produkt i bra synk med marknaden. Men sen var det också så att de hade ju lärt sig behoven själva. Jag var för mig att med de andra, att de höll på att använda tidiga databaser redan i sitt tidigare jobb, alltså ända sedan millennieskiftet. Så de hade ju mycket erfarenhet innan de så att säga, bröt igenom ytan och visade upp sin produkt.
Kan det finnas någon förklaring till varför just ett sånt bolag som Neo4j föds i Sverige? Så?
Jo, det tror jag absolut. Jag tror att det har att göra med att vi hade en enorm kompetens sedan många år inom gränssnittet programmering, datavetenskap, kommunikation. Och att det som hände i IT-bubblan, det var att väldigt många IT-kunniga människor behövde hitta på någonting att göra. Så att det satte igång, det var en väldig kompetensutbyggnad som sen när övervärderingarna sprack och de här stora konsultbolagen splittrades upp, så fanns det väldigt många otroligt kompetenta människor som hittade på nya saker.
Det var ju en väldigt speciell tid när Neo4j tog sina första stapplande steg där. Jag tänker på perioden 2005 till 2015. Hur kan man liksom beskriva tidsandan för svenska startups under den perioden? Det var ju många bolag som blev väldigt framgångsrika som startades just då.
Jo, det var speciellt. Jag kommer nog ihåg att det fanns en försiktig optimism, ett jäklar anamma. det var inte de här galna överorden som det kanske hade varit 99-2000, utan man förstod att det var det som behövdes var substans och unikitet, och att man behövde komma med en lösning som löser ett riktigt problem och med riktig rigen teknik. Samtidigt så var det ju ändå både efter första kraschen 2000-2001 och efter andra kraschen 2008 så fanns det aldrig kapital. Det var inte så att bolagen svalt ihjäl. Men man byggde i långsam takt. Man fick kämpa en hel del. Alltså alla de här bolagen, iSettle och Stina Ehrenfelt, Ubico, de hade ju knepigt och hade ganska långa processer med sina investerare. När de fick ihop pengarna.
Finns det någon, går det att peka på någon anledning till varför vi såg ett gäng svenska bolag som lyckades bli framgångsrika globalt under den här perioden?
Jag tror bara att det var en väldigt bra period i och med att vi hade sen mitten på 90-talet så återstartades ju en svensk riskkapitalmarknad. Så att det fanns ganska många kompetenta investerare. De hade passerat genom en period av lärande och besvikelser. Men samtidigt så hade ändå perioden 98 till 2000 skapat en hel del bra bolag och en hel del erfarna affärsänglar. Så att slutet på 90-talet var en period där ett svenskt innovationssystem, modernt innovationssystem, sattes på plats. Och då var de här bolagen som vi pratar om nu var en slags andra realistisk kompetent våg. Och då är det kanske inte så underligt att det var flera bolag som lyckades.
Om man tittar på Neo4j, Spotify, Klarna, iSettle, som deras framgångar då, vad har det betytt för andra svenska startupbolag tidigt när det gäller till exempel att locka till sig investerare?
Det har betytt jättemycket. Det har ju betytt att för det första så finns det en modell. Det finns ett antal hjältar som man kan försöka efterlikna. Och sen så har ju Stockholm och Sverige och Norden har ju etablerat sig som en internationell framgångssaga. Så att man behöver inte, om man är en internationell investerare, förklara för sina kollegor varför man investerar i Sverige. Utan det är någonting som är välbekant som en miljö där bolag lyckas. Så att vi har inte alls samma uppförsbacke som ett bolag som skapas i någon annan geografi där det inte är lika välbekant att det skapas bra bolag.
Vi har ju sett en snabb förändring av startup-landskapet internationellt och nationellt på kort tid. Nu så är, med tanke på att ett förändrat omvärldsläge och inflation och just i Sverige den svaga kronan är. Hur är läget för bolag som tar de första stapplande stegen idag om man tänker på tillgång på kapital till exempel?
Det är kanske svårare att få kapital i de senare tillväxtfaserna. Det är nog den stora skillnaden. Men egentligen så tror jag nog att förutsättningarna för en liten startup är kanske bättre nu än vad för 2-3 år sedan. För perioden mellan 2017 och 2022 var egentligen inte så bra för startups. För att väldigt höga värderingar och stor tillgång till kapital leder också till att man kanske bygger för snabbt. Och det gjorde inte de här grundarna i den tidigare perioden. Höga värderingar kräver att man expanderar oerhört snabbt. Man tar in ytterligare mycket mer kapital. Så att det var bra för dem som redan hade etablerat sig och behövde växa. Men för dem som ska ta sina första steg tror jag inte att den här perioden var bra. Sen innebär det här också att talanger sprids väldigt tunt. Och vi såg under några år bolag där det inte fanns ett tekniskt team. Det fanns en teknisk grundare. Och alltså att många talanger spreds tunt och många bolag blev kompetensmässigt underkritiska. Så att jag tror nog att de bolag som kommer att byggas mellan 23 och 24 och 25 kommer återigen vara mera solida och mera realistiska. Både när det gäller tidsplanen och när det gäller teknisk kompetens. Så att jag räknar med att vi kommer att se något liknande som vi hade mellan 2005 och 2015.
Stort tack till Emil Eifrein från E4J, David Sonnick från Navigare Ventures och till dig som har lyssnat på det här avsnittet av Svenska Snillen med mig, Kalle Wiklund. Har du några frågor får du gärna höra av dig till redaktionen snabela-nyteknik.se. Vi tackar också Sveriges ingenjörer som vi har samarbetat med för det här avsnittet. Vi hörs igen med nya avsnitt i serien Svenska snillen.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.